Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hörni alla underbara, varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden. Och den här veckan så har jag ytterligare en härlig kvinna med mig. Och hon ska snart få berätta lite mer om sig själv. Men det här är en tjej som har, ja men hon har liksom poppat upp på olika sätt för mig de senaste åren. Och häromdagen när jag var nere i Göteborg på ett jobb så satt jag och åt middag samtidigt som jag hade TV4 på i bakgrunden. Och klockan var väl någon gång vid 17:30 tror jag den var. En tid som jag vanligtvis inte brukar titta på TV. Och då var det ett samtal om det som har hänt senaste veckan kopplat till ChatGPT och deras vd Sam Altman som det här stormas mycket, mycket kring. Och då var det nämligen en tjej där som heter Evelina Galli som fick mig att totalt styra bort från min sushi och lyssna väldigt uppmärksamt. Och jag kände bara, jävlar vilken brud, henne vill jag prata med. Så nu vill jag säga varmt välkommen till Evelina Galli.
Tack Ida, gud jag är alldeles generad här borta. Ja, vad roligt, alltså, vad glad jag är att du satte på TV4.
Ja, vad glad att du kände så. Nej men alltså, du gick ju genom rutan och kände liksom, det finns också någonting i så här, jag älskar människor som kan saker. Jag älskar de flesta människor ska jag säga, men det finns någonting med, men du vet, jag kunde liksom som ta på din passion för det du pratar om. Och det tycker jag är så inspirerande.
Tänk att vara nörd kunde bli en karriär. Det är helt otroligt. Det visste man inte när man var 8 bast.
Nej, och nu är väl det som är grejen lite, eller hur? Ja. Att så här, snöa in på någonting.
Eller hur? Det är lätt att så här, glömma bort att typ, när vi var yngre så var det ju inte så coolt att snöa in. Då var det ju coolare att vara så här, lite obrydd
ja,
till det mesta.
Exakt. Tycker att det liksom var töntigt att plugga eller liksom anstränga sig. Ja.
Så inte jättestor surprise kanske att jag inte var den mest poppis personen i klassen så att säga. Men nu så är det ju verkligen, nördarna har ju fått en revival.
Ja.
Så nu plötsligt har det faktiskt gynnat mig att jag har lagt alla de där timmarna på teknik och tv-spel.
Och jag tycker det är så underbart för att på något sätt så tycker jag också att det är så här, när man, om man ska, jag vet inte om man vill använda det uttrycket, men så här, om man nördar ner sig på någonting, då tänker jag att så här, då gör man det för att man är så extremt liksom så här, sann mot sin egen passion. Att så här, man har någonting som man är så jäkla nyfiken på, som man vill bara lära sig mer om. Och så låter man liksom det bara så här, fylla en. Och det tror jag egentligen att vi mår väldigt bra av. Alltså, så länge det inte är någonting då som är väldigt destruktivt. Men att så här, få verkligen liksom grotta in sig någonting.
Nej, men det är det mysigaste jag vet.
Ja.
Jag tror också att vi kan vara olika, men jag är ju en sån person som bara fastnar för saker.
Ja.
Och jag kan inte riktigt alltid räkna ut vad jag kommer fastna för innan det händer. Utan Nej. Det är bara som så här, oj, nu dök jag ner i det här hållet. Det kan vara typ så här, japanska bildkryss. Man bara, ja, vad coolt.
Vad är det?
Jag kan visa dig sen. Det är typ som lite åt sudoku-hållet.
Ja.
Så, och så bara dyker in i det. Och det är så här, jag typ sover inte, jag äter inte. Jag bara liksom dyker ner och bara nördar och lär mig allting om det. Och sen efter ett tag så tar det slut. Och så hittar jag någonting.
Och tittar du någon annan grej? Ja. Ja. Vad tror du att det där kommer från då?
Diagnos kanske. Mina föräldrar sa att när jag var liten så kunde de inte ta med mig till naturhistoriska, till den delen där de hade en massa så här, små insekter i montrar.
Ja, jag vet man, exakt vilken del det är.
Ja. För att om jag gick in där, då skulle jag gå igenom varje. Så där, den och den. Och
nej,
den.
Gud, vad fascinerande.
Ja, så att jag har nog alltid bara haft en förmåga att fastna för grejer. Och sen teknik. Jag har en pappa som är otroligt teknikintresserad.
Ja.
Så han har ju såklart enablat det intresset, ja, så att säga. Men för mig har det, jag förstår inte varför folk inte är intresserade av teknik.
Jag tycker, vi ska prata lite om det, ja, idag, jag har också tänkt. Jag tycker det är en härlig reflektion.
Ja, men för mig är det närmaste magi vi har i verkligheten.
Berätta.
Nej, men för det är så här, allt vi kan göra med teknik. Jag är ju också, alltså jag är ju precis som många nördar fascinerad av fantasy och sci-fi.
Ja.
Och då hör väl teknikintresset in där. Så här, ja. Vad vi kan göra med teknik. Man kan böja en skärm.
Ja.
Man kan få saker att sväva. Alltså så här, det är ju så nära vi kommer.
Evelyn, jag tänker så här, bara kort för de som inte vet vem du är. Kan du inte bara berätta lite kort om dig själv?
Ja, absolut. Så jag är journalist i grunden.
Ja.
Började jobba på några av våra största nördsajter när jag var 14.
Ja.
Och sen så blev jag kvar där.
Ja.
Så sen när jag tog min journalistexamen så började jag där som redaktör.
Mm.
Och sen för 2,5 år sedan så norpade Pricerunner mig som teknikexpert.
Ja.
Och då hade jag också börjat sedan några år tillbaka på TV4 som att hoppa in som expert i Nyhetsmorgon. Och numera så har jag ett stående inslag på Efter 5 som heter Tech Torsdag.
Mm. Superhäftigt.
Ja.
Ja.
Så jag brukar, när folk frågar vad jag jobbar med så säger jag att jag är nörd i media. Det är lite så här svårt att beskriva vad jag håller på.
Får jag fråga dig då, för du använder ju ordet nörd nu flera gånger. Är det ett ord som liksom inom ditt community är, alltså är det ett positivt, är det en positiv appropriering för er?
Jag antar att det är ett sätt att försöka ta tillbaka ordet.
Ja.
Men också för jag tycker du beskriver det väl ganska bra.
Ja.
Man kan också säga så här, ah, men jag är väldigt passionerad.
Ja.
Och så här.
Men jag märker att jag använder dem, för jag vill inte känna att jag inte säger det om det är inte okej. Men nu märker jag att jag tror att jag tycker att det är okej att använda ordet nörd.
Som någon som var tolkningsföreträdare, ja. Kör hårt, absolut.
Ja, men häftigt. Jag tänker så här, det är säkert jättemånga som lyssnar på det här som har superbra koll på teknik och allt som sker just nu. Men jag tror också att det finns en hel del som inte har så bra koll. För att man, till skillnad från dig, kanske inte har det här stora intresset. Och man kanske egentligen inte ser liksom så stor nyfikenhet kring det. Och jag tänker att jag skulle bara så här vilja börja från början. För just nu, men de senaste åren så är ju det vi har pratat om som mest, det är ju AI. Artificiell intelligens. Kan inte du bara superkort berätta, vad är egentligen AI?
Ja, precis. Så att AI är ju ett ord som har cirkulerat sedan väldigt, väldigt länge. Det finns några som lyssnar kanske, om vi ska gå tillbaka riktigt långt, kommer ihåg Turing-testet. Som var då
jag vet inte det.
Nej, det var då hur man ska testa en artificiell intelligens. Och testet var om du kan lista ut att det är en människa eller en artificiell intelligens du pratar med, helt enkelt.
Ah.
Då om den lyckas lura dig, då är det en riktig artificiell intelligens. Sen dess har vi kommit väldigt långt och när jag började min karriär inom tech så använder man ofta AI eller artificiell intelligens när man pratar om maskininlärning.
Mm.
Det är egentligen inte samma sak. Maskininlärning är när man har massa avancerade algoritmer som kan typ lära sig efter vad du gör och anpassa sig. Typ som när man spelar FIFA, ett fotbollsspel på TV.
Ja.
Då säger man att det är en AI, alltså de motståndarna man har.
Ah.
Att säga, men de är artificiella intelligenser som springer runt och lär sig hur du passar. Och
ja, just liksom det, och anpassar sitt spel efter ditt.
Exakt, det är ju inte riktig AI, det är ju maskininlärning. Ah. Utan riktig, om vi ska inom nu, citattecken, det är ju då vad vi kallar idag för generativ AI. Alltså den här typen av artificiell intelligens som själv utvecklar sig, som lär sig av ett material den får ta del av och sen drar egna slutsatser.
Mm.
Det är artificiell intelligens. Mm. Och de populäraste verktygen nu, de kommer från företaget OpenAI som du pratade om här i början, som då har lanserat bland annat ChatGPT.
Mm. Jag tänker att vi ska prata lite mer om den sen också. För jag tänkte att vi skulle testa lite hur den funkar, för det tror jag också är många som inte vet vad det är. Men om du skulle bara berätta vad det är för någonting, för den använder ju fler och fler idag.
Precis, den är ju gratis faktiskt, en av de lite enklare versionerna. Så ChatGPT, det är en språkmodell.
Mm.
Så en artificiell intelligens språkmodell som har blivit tränad på massa material på webben.
Mm.
Och så utifrån det så har den dragit egna slutsatser kring hur vi använder språket, helt enkelt. Du kan prata med den på svenska, den är bättre på engelska, ska man säga. För det finns ju mer material på engelska där ute. Och sen så har de helt enkelt skapat en chatbot som du kan prata med, du kan ställa frågor, du kan be den koda en hemsida åt dig och så vidare.
Ja, och det är ju verkligen, alltså, när man tänker på det på det sättet, vad den kan göra, om man inte har testat det så måste ni göra det. Vi ska testa den lite senare i det här avsnittet. Och bara för att ni ska få liksom, förstå vad den kan göra. Jag har ställt lite mer och mindre begåvade frågor till den.
Det är det som är så bra. Man kan vara hur obegåvad som helst. Ingen kommer att använda roboten.
Nej, men det är också det som jag tycker är intressant med det här. För att det gör ju också att det kan bli väldigt knepigt. Om man använder den i sitt jobb till exempel, vilket ju en hel del har börjat göra, så är det ju inte alltid säkert att liksom, eller det kan det finnas en diskrepans mellan hur man själv hade skrivit någonting och hur den har gjort det. Men vi kommer in på det sen, tänker jag. Men jag tänker så här, för jag läste någonstans att användningen av AI, eller att liksom svenskarna i alla fall uttrycker sig själva använda mycket mindre AI idag än för bara liksom 2-3 år sedan. Och att det har liksom skett en ganska stor förändring. Men då har jag också förstått att det handlar mycket om att många inte förstår att man använder AI.
Nej.
Och då tänker jag att, har du något liksom, var i vardagen använder de flesta av oss AI utan att vi kanske tänker på det?
Självklart. Så att, ja, men ett exempel är varje gång du ska verifiera att du är en människa när du ska ladda in någonstans. Du vet, när du ska klicka på så här, klicka på alla rutor med en bil, ja, eller ett, ja, övergångsställe.
Ja.
Det är ju ett sätt för dig att träna en modell då som ska lära sig vad som finns i bilder.
Ja.
Så att många vet inte om att de har tränat AI fast de har gjort det när de försöker, ja, logga in någonstans. Vi använder ganska ofta AI i till exempel algoritmer som används i sociala medier. För att vi ska...
Nu ställer jag en dum fråga här. Och jag vet vad det här är. Men kan du också förklara, vad är en algoritm? För det är inte jag säker på att alla vet.
Nej, jättebra. För det är så här, kanske så här, ringa en klocka från så här, mellanstadiematte eller någonting. Algoritm är alltså när du tar... det är en uträkning helt enkelt. Mm. Så jag vill ha det här resultatet. Typ till exempel, Evelina vill kolla på mycket kattvideor på TikTok.
Ja.
Och då så lägger den ihop så här, okej, okay, för att hon kollar på de här kattvideoklippen har hon gillat. Hon scrollar snabbt förbi de här videoklippen med papegojor.
Ja.
Alltså så tycker hon om kattvideor.
Och då och kommer det upp fler kattvideos i din feed.
Exakt, ja, precis. Men sen ser vi hur vi använder AI. Alltså bara på sista tiden så används AI också mycket när det kommer till att anpassa annonser. Mycket när det kommer till att skapa text är det superbra på.
Mm.
Det behövs ju otroliga mängder text i liksom vår vardag just nu. Så då används ganska ofta AI. Olika chattbottar och så vidare.
Mm. Hur använder du det då främst?
Alltså jag hinner med så mycket nu med hjälp av AI.
Är det sant?
Ja.
Ja, men hur har du effektiviserat ditt liv då?
Nej, men för att, också som någon som har ett kreativt yrke,
ja,
där jag ska förklara saker på ett enkelt sätt, så är det toppen att bara få ett första utkast av ett pressmeddelande eller ett, ja, manus eller vad som helst. Så kan man bara säga så här, okej, gör all den här datan, få med det här på ett bra sätt, och sen så kanske man säger så här, ge mig 10 förslag. Och så bara spottar den ut 10 förslag,
ja,
på utkastet. Och sen så, det är aldrig att jag använder det liksom rått så att säga,
nej,
direkt från scratch, men det är ett toppen sätt att komma igång.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet. Och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Abba Emma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos H&M.
Nej, men jag läste i en artikel från en tidning på nätet som heter Ny Teknik.
Ah.
Och där var det en universitetslektor och en person från ett analysföretag som hade pratat om statusen på AI idag och sådär. Och då var det en av de här som sa att man ser att det finns en risk för att det blir en klassfråga, för att man ser att intresset för ny teknik, men också då särskilt AI, är betydligt högre i liksom höginkomsttagande grupper och där det liksom finns en hög utbildningsnivå. Varför tror du att det är så?
Jag tror två anledningar. Mm. Dels ganska tidigt när AI, det var, jag tror det var ett år sedan ungefär som ChatGPT släpptes till allmänheten och det bara tog oss med storm totalt. Då insåg de här högavlönade ganska snabbt att shit, det är våra jobb som ryker.
Ja.
För att det är mycket så i många mån. Alltså så här, utvecklare, analytiker, alltså den typen av jobb. Mm. Det är de som nu kan effektiviseras och i vissa fall helt och hållet automatiseras med hjälp av artificiell intelligens. Så att jag tror det handlar om bara lite överlevnadsinstinkt från många. Men sen så tror jag också att det är, man som alltid med teknik, man känner sig inte alltid välkommen att delta. För man tänker att det där är något krångligt som jag inte ska sätta in mig in i. Alltså, till och med jag som är liksom, jag har spelat tv-spel sedan jag var 5.
Mm.
Jag känner mig inte inbjuden till gaming-communityt förrän för typ 2 år sedan.
Mm.
Så att det finns alltid den här idén om att så här, det där är inte för mig. Nej. Det där är någonting de där håller på med, det är för avancerat.
Ja, för jag känner ju igen det jättemycket också. Jag har ju ändå jobbat i liksom fintech-världen de senaste 4-5 åren. Och jag kan trots det ibland känna att så här, oh, gud, det här är något jag, liksom, jag behöver lära mig det för att förstå verksamheten och kunna ge liksom ordentliga och bra råd.
Mm.
Men att det har känts i vissa avseenden lite svårt.
Mm.
För att det är mycket lingo och det är liksom... Men för att det kanske också är lite känslan av att det är ett litet stängt community. Mm. För att man kanske just är nörd.
Ja, vi är ju också så himla bra på att dumförklara folk som försöker lära sig.
Ja.
Alltså man kan ju säga en sak fel och sen så är man liksom blockad for life från
community. Det är ju inte så ofta så.
Nej. Det finns ett jättepoppis videoklipp av en stackars snubbe som ska bygga upp en dator åt, jag tror det var The Verge, tror jag det var, eller Cinet. Någon av de stora tech-sajterna.
Ja.
Och han gör totalt fel. Han har så här för mycket kylpasta, det är liksom, det går åt helvete. Men, och då, alltså han blev så rostad att han blev liksom, han fick gå bort från branschen. Alltså
nej,
han,
gud.
Ja, han blev verkligen så hatad liksom. Av
det tycker jag då, som är en sån person som är så här, har väldigt svårt för såna här saker, är superproblematiskt. Alltså det är ju, och då känner man ju på en gång att så här, då måste ju liksom den sektorn som redan är inne i det ta ett större ansvar för att välkomna in fler.
Mm.
För då kommer vi egentligen till nästa del då som jag är intresserad av att veta. Varför ska man intressera sig för AI och teknik?
Man ska intressera sig för att, precis som den forskaren var inne på, eller lektorn, att det kommer komma till ett skifte där, som med alla stora teknikrevolutioner, så blir det ju de som hamnar efter, som inte anpassar sig och som därefter inte har samma möjligheter att hänga med i den utvecklingen som sker.
Mm.
Jag är övertygad om att liksom, redan nu så ändrar ju AI på många branscher som typ kundtjänst och den typen av tjänster kommer ju i större utsträckning automatiseras med hjälp av artificiell intelligens.
Mm.
Jag tror däremot inte, det är många som, bland annat Elon Musk, som varit ute och sagt att AI kommer ta alla våra jobb.
Mm.
Och det tror jag inte, men jag tror att det kommer skapa nya jobb och jag tror vi kommer jobba på ett annat sätt på många håll.
Om vi fortsätter där då? Ja, men om vi tar typ så här, hur skulle AI kunna underlätta i vården till exempel?
Till exempel så har man ju sett hur inom forskning, hur artificiell intelligens kan vara ett jättebra verktyg för att ställa diagnoser snabbare och effektivare.
Mm.
Det kan inte helt jobba utan en doktor och det krävs ju att läkare gör diagnoser innan så att den har någonting att basera sig på. Mm. Artificiell intelligens är egentligen inte smart i sig. Den behöver ju material att tränas på.
Mm.
Så att det behövs ju alltid läkare och sjuksyror, men vi har sett att det kan användas för att effektivisera en stor del av vården.
Mm.
Jag ska faktiskt prata idag på Tech-torsdag efter det här om en ny svensk modell som heter GPT-SW3 som AI Sweden och några andra har utvecklat. Och den är till just för att till exempel regionen ska kunna använda den för att effektivisera, sammanställa journaler och så vidare. Men också typ jurister, banker. Och så vidare.
Ja, för det är ju, det är klockrent. Mm. Ja, för det tänker jag också en sån sak som ja, men av de som jag har i min bekantskapskrets som liksom är inom vården, men också sådana som man pratar med som liksom berättar om hur de har det, så är det ju många som beskriver just att den administrativa bördan tar ju så mycket fokus från det som man egentligen är där för att göra. Om man hade kunnat liksom optimera det så hade det varit helt fantastiskt.
Ja, och sen så också bakom liksom det när det kommer till forskning finns jättekola forskningsprojekt med AI just nu. Bland annat så har man kunnat återskapa, man har satt i dioder i folks, liksom, eller man har mätt hjärnaktiviteten på patienter
ja.
När de har tittat på någonting. Ja. Och sen har man med hjälp av AI kunnat återskapa vad de har tittat på.
Åh, oh, herregud vad sjukt.
Ja, så att vi kan börja så här typ se vad folk drömmer om. Typ kanske se vad så här djur drömmer och tänker. Alltså det är så coolt.
Och nu, jag blir på en gång att jag blir lite så här kallsvettig av det här. För att tänka då så här, okej, men det innebär ju... om man nu ska så här hårdra det, men då tittar på liksom hur det ser ut i länder som inte är demokratier. Mm. Där liksom yttrandefrihet inte ens är ett faktum. Att man i princip då ska kunna... se vad medborgarna tänker på.
Ja, du måste ju då koppla upp dem till en apparat då, ja. Än så länge.
Ja.
Vi får se hur det går för Elon Musk och hans lilla sån där hjärnchip som han
har. Ja, för berätta om det, för det är inte jag heller säker på att alla känner till, men det är ju rätt. Det, för en vanlig svensk person så känns det ganska sjukt, men berätta om vad det egentligen han vill göra.
Ja, nej, han vill göra så mycket. Men...
ja, det vill han kanske.
Hittills handlar det om att han har fått i alla fall djur
ja.
Att styra datorer med hjälp av hjärnaktivitet. Som hjälp av ett chip i hjärnan helt enkelt. Och de ska nu börja testa även på människor.
Och vad innebär det liksom att styra en dator? Alltså,
ja, precis. Det man har fått se är ju bland annat en apa som spelar Pong till exempel. Aha. Det här klassiska spelet. Så det, tanken är ju egentligen, alltså det kan ju vara ett väldigt bra hjälpmedel för någon som till exempel saknar motorisk funktion i delar av kroppen och så. Men det är klart man kan också dra det åt det mer dystopiska hållet och tänka att det används för att kontrollera oss.
Nej, men, och det är väl det där som är det svåra, för det är väl det som också hela tiden är den här pågående diskussionen kring så här, kan det kan ena sidan hjälpa oss, men det kan å andra sidan också faktiskt eventuellt förslava oss.
Mm.
Hur tänker du kring de här delarna?
Ja, för det är, så här, jag ska inte ljuga, det är många som så här, kompisar och släktingar som ringer mig nu och bara, vad är det som händer?
Ja.
Kommer AI ta över världen? Också otroligt aktuellt, för att i dagarna så har det ju varit så mycket rabalder kring just OpenAI och Sam Altman, tidigare vd, som ju då avsattes av styrelsen för att de tyckte att han hade inte berättat hur stort hot för mänskligheten AI var.
Ja, och, exakt. Och vad, liksom, hallå, ja, berätta.
Och bara idag så kommer, alltså nu är det ju så här cue the konspirationsteorier för att det har kommit ut då att han ska ha kommit fram till någon upptäckt som styrelsen tyckte var så obehaglig att de avsatte honom på studs i princip.
Alltså en upptäckt som han skulle kunna göra med sin teknik.
Alltså, precis, en typ av, jag tror projektet gick under så här Project X eller någonting så här X.
Ja, det säger ju inte så mycket. Ja. Nej. Ja.
Och då tydligen hade den utvecklingen hade gått så pass långt att den artificiella intelligensen var smartare än människan.
Mm.
Det här kanske bara är någonting styrelsen kommer ut med nu för att på något sätt motivera vad de gjorde.
Mm.
Jag vet inte, det är ganska, det har varit ett ganska så här, smutsigt.
Ja, men för att bara ge liksom, er som lyssnar nu bakom om ni inte har följt med det här, så är det här OpenAI som vi har pratat om nu, som är liksom ett av världens största techbolag egentligen, kan man väl säga.
Ja, i alla fall en av de mest tongivande.
Ja, en av de mest tongivande. Mm. Och det är de då som har den här chattfunktionen som vi också har pratat om, ChatGPT. Och deras vd, och han har väl också varit med från början, eller hur? Sam Altman, han blev då avsatt tidigare, ja, när ni hörde det här så var det förra veckan, av styrelsen. Och det var sådär, liksom, det gick väldigt, väldigt snabbt och hela ägarkretsen hade inte ens blivit informerad. Och det kom ut i media innan liksom, alla var informerade. Och det blev väldigt, väldigt stort rabalder på också hans företag, där många gick in och sa att, det var väl ungefär 500 personer som sa att om ni inte tar tillbaka honom så kommer vi sluta.
Precis, och då ska jag säga att hela företaget är 700 personer.
Ja, så det, nej, det är ju otroligt. Ja. Och han är väl återinsatt som vd nu, är det inte det?
Jajamän, så nu är han tillbaka. Så att, och det är mycket möjligt att när ni lyssnar på det här så har det hänt nog mer.
Ja, nej, precis, så det vet vi inte. Men det som i alla fall, för det som du nämnde nu, Evelina, det var ju då att, och det har varit då spekulationer kring varför han blev avsatt. Och en av dem var ju då att han hade då kommit med den här upptäckten som skulle kunna vara en fara för mänskligheten. Men om vi fortsätter på det spåret då, så vi har nu, om det skulle vara så, låt oss konspirera.
Ja.
Nej, men om det skulle vara så att det har gått så långt att nu är liksom intelligensen smartare än människan, vad kan det innebära?
Alltså det är ju så svårt att liksom ens tänka sig. Det är lite som det här med så här global uppvärmning också. Mm. Alltså det är ett så stort hot att det är svårt att ta in.
Mm.
Jag tänker också ofta på, typ, för det är ju läskigt, och jag tänker ofta på kärnvapen. Mm. Här, också aktuellt nu med Oppenheimer som har blivit så stor, den filmen. Vi människor har ju en tendens att göra uppfinningar som kan användas och få riktigt, riktigt förödande konsekvenser.
Ja, för att vi får göra oss själva till slut.
Exakt.
Ja.
Hittills är vi ju kvar.
Mm.
Peppar, peppar. Men det, och det är klart att samma sak gäller med artificiell intelligens. Men då är det ett helt... Det är ju ett annat hot på det sättet att den artificiella intelligensen kan ju utnyttja sånt vi redan har skapat. Mm. Säg till exempel att den artificiella intelligensen överlistar hur man kommer över kärnvapenkoderna i Ryssland eller USA.
Mm.
Då är vi ju ganska körda.
Mm.
Så.
Mm. Och det är kanske inte helt osannolikt att den skulle kunna göra det.
Alltså, som det ser ut nu så har man ju som tur är blandat in den mänskliga faktorn ganska mycket, i alla fall i USA. Jag vet inte hur det ser ut i Ryssland, jag tror de är lite mer hemlighetsfulla där. Så att, där är man väl snarare rädd för vem som är president.
Ja.
Snarare än artificiell intelligens. Så där tror jag hittills att det är lugnt, och också, ska också vara tydlig med att när vi är rädda för artificiell intelligens, då är vi ju inte rädda för ChatGPT.
Nej, liksom, nej, verkligen.
Utan det vi är rädda för är ju att utvecklingen har gått så snabbt nu senaste året. Mm. Vad kommer hända om ytterligare ett år? Och vad händer om... För nu, OpenAI har alltid, och som ju har varit väldigt tongivande här, de har alltid varit väldigt tydliga med att människan före vinst.
Mm.
Liksom så här. Det här ska vara till för att hjälpa oss, inte vara ett hot.
Mm.
Vad händer om någon annan får tag i den här verktygen och då snabba på den här utvecklingen, och som har något annat i åtanke?
Ja, för jag tror att det är det som... För jag tycker att det finns otroligt många saker som är så positivt med den här utvecklingen. Och liksom, ja, men särskilt den saker som du pratade om, att ja, men om det skulle kunna... För, jag har ju så himla svårt att se att vi ska liksom behöva jobba 9-5, för att liksom, det är då vi är som mest effektiva, det är då vi bidrar som mest i samhället, det är det som är, liksom, det är, det som är den gyllene regeln. Jag tror ju inte absolut att det ska vara så. Och jag skulle önska att det inte behövde vara så, för jag tror att vi skulle bli betydligt mer lyckliga om vi kanske kunde få mer tid till att liksom vara med dem vi står som närmast och göra saker som vi, liksom, som vi brinner för och mår bra av. Och jag menar, skulle liksom AI kunna hjälpa oss att vi kan förkorta ner arbetsveckan, eller att vi kan göra vårt jobb på 4 timmar istället för 8 en dag, det är ju bara, bara bra. Men det jag ofta kommer tillbaka till är ju att så här, hur optimistisk jag än vill vara, så går det liksom inte bort sig från att det finns ju verkligen människor som inte har gått uppsåt. Alltså det visar ju historien gång på gång, och bara våran samtid. Alltså det finns så mycket ondska. Och jag tror det är det som skrämmer mer. Alltså jag tror att för mig skrämmer det mer att så här, det hamnar i fel händer än att kanske tekniken i sig...
Också för att det har gått så snabbt och lagstiftningen har ju verkligen inte hängt med.
Nej, exakt.
Så då blir det ju att det blir de här ofta medelålders vita männen på de här företagen som liksom styr utvecklingen här.
Exakt.
Och det är ju superläskigt. Det var någon som frågade mig på TV4, men hur känner du över att det här rabaldet på OpenAI påverkar oss så mycket?
Ja.
Och det är just att det är så läskigt att ett företag har så mycket makt.
Ja, verkligen. Jag brukar ju annars vara så här förespråkare för att vi ska liksom, man ska försöka prata om det som är ljust och välja det som är lätt. Så här. Men nu var det ändå lite kul att få fortsätta liksom ner i det här rabbit holet där vi ändå har börjat. Så vad finns det för mer liksom dystopier som du ser?
Jag tror att vi som konsumenter och användare, vi måste verkligen bli mycket, mycket mer källkritiska. För någonting som artificiell intelligens alltid har varit bra på och blir ännu bättre på, det är att efterlikna människor. Mm. Alltså läsa av mönster i hur vi rör oss, hur vi pratar, vår röst. Vi hade ett inslag i TV4 där vi gjorde om Henrik då, som sitter med mig på TechTorsdag, när han läste upp en helt påhittad nyhet. Som han aldrig hade läst upp. Om det var om ekorrar. Det finns klipp om vad vi ser. Och jag såg på hans ansikte när han såg det här klippet. När han säger saker han aldrig har sagt. Och det går inte att se att det inte är han som säger det. Alltså munrörelserna, rösten låter exakt samma. Och jag såg bara hur chockad han blev. För det är ju obehagligt att bara... Så där kan inte, det där har ju inte jag sagt.
Nej.
Och det blir ju också åt andra hållet. Utöver att vi måste vara otroligt skeptiska mot det vi ser, så måste vi också vara skeptiska, för det kan ju vara så att makthavare använder det här åt andra hållet och säger, det där har inte jag sagt.
Ja.
Det där var en AI. Ja. Alltså Elon Musk har redan försökt säga det.
Ja.
Så att, vi
hur skyddar man sig mot det då? Det är ju helt alltså, jag förstår ju det, så här, var källkritiskt, men förlåt mig, men hur fan är man det liksom då? Det är ju jättesvårt.
Det finns redan nu vissa projekt som med hjälp av AI ska kunna spotta AI-genererat material. Så det är ju en kapplöpning hela tiden. Mm. Men jag tror första steget är bara att som användare ha med sig att så här, okej, jag ser någonting. Det är sjukt trovärdigt. Och vi är ju så inpräntade också att så här, om jag ser det så har det hänt.
Mm.
Och man bara kan som första steg tänka så här, det kan faktiskt vara fingerat. Alltså det kan faktiskt vara något som är skapat som aldrig har hänt. Så tror jag man har kommit en lång väg.
Man blir nästan lite så här knäpp av att tänka så också, för då blir man så här, jag tänker bara på liksom, ja men med all diskussion som har varit senaste åren kring fake news och faktagranskning och alltså att det är svårt att någonstans så här sortera i okej, men vad är egentligen sant?
Mm.
Och att det till slut nästan blir att så här, det är lika bra att inte ens ta del av någonting, för hur ska jag veta vad, ja men för att, för så märker man ju ibland att det blir liksom, jag har ingen aning vilken fot jag ska stå på här. Så att ja, det där är ju verkligen en utmaning.
Jag vet, det kom någon video när Harry Styles kysste Dua Lipa eller någonting för ett litet tag sedan. Och jag var så här, jag vet fortfarande inte om den är på riktigt eller inte, för jag tyckte den såg fake ut alltså.
Gud, jag följer om jag hade kommit ihåg vad det heter så hade jag sagt det, men jag följer något konto på Instagram som är, men nu, jag fattar att det är AI nu, men jag förstod inte det först. Det är en kille som, alltså han gör Tom Cruise.
Ja!
Vet du vilken jag menar
ja,
då?
Ja, precis. Det kallas för deepfake, när man byter ut ansiktet mot en annan.
Alltså det är ju så sjukt likt.
Oh.
Och sen så gör han ju, alltså han, ja men, gör ju så här helt random grejer som om det hade varit Tom Cruise. Och det ser verkligen ut som det. Och liksom hela kroppsspråket och riktigt sjukt.
Oh.
Jag tänker också på att så här, men jag börjar också fundera kring så här, men så här varumärkesintrång och för där är ju också en sån sak där liksom hela regleringen ligger så långt efter.
Precis, har du rätt till ditt eget utseende?
Nej, men, ja, och jag tänker, är du en offentlig person så är du också i viss mån, alltså för det här är ju också en diskussion inom till exempel influencerbranschen, alltså så här, är du ditt varumärke eller är till exempel om du saluför någonting, är det då den produkten du marknadsför, men är det också dig själv som alltså, ja. Och jag tror att det, jag menar, en offentlig person, så hade ju ifall jag tänkte på alla andra varumärkesrättare skrika, men jag tänker mig att en för du kan nämligen varumärkesregistrera ditt namn om du är en offentlig person. Och du kan få liksom ett inarbetat skydd kan man säga, för att folk vet vem du är. Och då har ju inte någon annan rätt att använda det varumärket. Mm. Och då, det är ju, har ju tidigare varit att man inte har rätt att säga det, men skulle det då vara så att man utger sig för att vara det, men då är det ju ett varumärkesintrång.
Exakt.
Ja.
Alltså juridiken har ju en del att knappa upp till.
Ja, och du vet, juridiken har fortfarande inte enats EU om hur man ska reglera cookies, och det skulle varit klart samtidigt som GDPR. Så att, nej, men det går så långsamt. Och det är ju också för att det finns så mycket alltså, ekonomiska intressen. Alltså det finns så många, men till exempel där så, ja, men om vi ska nörda ner oss, nu har inte jag följt vad som hänt egentligen det senaste året, men jag vet att liksom WhatsApp och bland annat Google alltså har ju, och Facebook har ju varit super alltså försökt motarbeta de här regleringarna väldigt mycket, för att liksom hela affärsidén och hela deras business bygger ju på att man ska kunna följa konsumenter och se deras användning för att sen generera annonser som är liksom extremt riktade till dig och anpassa dig, som du pratade om de här, eller när du ville ha katter eller vad du ville
titta på. Kolla på gulliga katter.
Gulliga katter, exakt. Ja. Så det, där, av den anledningen så har det hela tiden bara förskjutits. Och det skulle alltså varit klart liksom 2017-2018.
Ja, Nej, men jag hör att de har viktigare saker. De har ju lite problem med de här korkarna som inte sitter fast i flaskorna.
Ja, det är sant.
De jobbar ju på det.
Prioriteringen. Ja, men sen tänker jag också att så här, alltså, man vill ju hela tiden, det är det här som är så svårt att sättas in i, eftersom när intelligensen är smartare än en själv, så kan man ändå, man kan liksom inte ens, man kan inte tänka sig så här hur långt det skulle kunna gå. Men jag gissar ändå att du har tänkt i de här banorna, så här, vad tror du att AI skulle kunna göra som inte görs idag? Men när du precis säger det, så utvecklingen har gått så extremt fort de senaste åren. Vad tror du om du tittar liksom framåt?
Jag tror att den kommer bli som, jag tror ganska många av oss kommer ha som en liten AI-assistent med oss. Okay. Som håller liksom koll på våra möten. Kanske skriver ner lite anteckningar. Bara, kommer ihåg att lova det här till den här personen? Bara, ja, absolut. Så fixar så här. Bara, ja, kommer ihåg nu att äggen håller på att gå ut där hemma så att du köper ny. Alltså förstår du? Att
ja, just det.
Vi kommer hitta ett sätt att...
Det blir som en liten röst som pratar med oss i telefonen då, eller vadå?
Ja, men kanske lite så. Ja. Eller som bara integreras i andra verktyg vi har som liksom har koll på oss. Jag vet att jag har en kollega som tror att det kommer bli så här i varje videomöte vi har,
ja,
så kommer vi liksom ha en till person i mötet som är en AI som antecknar. Som är lite så. Så man kan summera sen vad som har hänt.
Det skulle kunna vara en bra sak för jämställdheten också, för det är ju väldigt ofta så annars som att det är liksom tjejen på mötet som blir den som antecknar.
Ja, ja,
oavsett om man sitter i ledningsgrupp, styrelse eller vad det nu är.
Ja, ja. Mm. Faktiskt också lite... vill verkligen att de kvinnor som lyssnar på det här, alltså gå in och bara testa ChatGPT.
Ja.
Det är inte så farligt som man tror. Tvärtom, det är riktigt trevligt. Man kan ha supertrevliga
konversationer. När du säger det, ja, då låt oss här, låt oss gå in och testa det då. Ja. För då ska jag... Och, säg en gång till vad adressen är till de som inte vet det.
Jag tror det är openai.com/chat, tror jag det va. Man kan bara sökmotora
exakt,
sig
du kan
till
bara, chat. Precis, du kan, är det, säger du inte googla? du vill inte välja en. Ja. Men ni kan använda Google eller någon annan.
Googla också en egen tjänst som heter Bard, om vi testar det.
Ja, men om ni bara skriver alltså CHAT, alltså chat, och sen GP, alltså Patrik, och T, GPT, då kommer det upp. Och man kan ju ladda ner den som en app. Det är så jag har i alla fall. Men då tänkte jag så här att jag ska vara, för att ni ska förstå så här vad man kan använda den till och vad man kan ställa för typ av frågor. Och då tänker jag så här, först är det där, jag skulle vilja ställa den här frågan till dig och så skulle jag vilja att du gav liksom ditt råd från ett mänskligt perspektiv och sen så ska vi se vad chatten ger mig för råd.
Gud vad spännande. Ja. Vad läskigt om jag säger ordagrant.
Jag är väldigt läskigt.
Jag är bara en AI.
Exakt, fy fan vad bra. Ja. Okej, okay. Det kommer vara högt och lågt.
det var mig.
Ja. Min kollega har så dålig andedräkt. Vad ska jag göra?
Hej och välkommen till relationstips.
Exakt.
Åh, den är så himla svår.
Den är sjukt svår. Ja.
Jag råkar också ut för den ibland. Jag brukar försöka minimera tiden jag tillbringar i dens närmaste liksom, område. Åh nej, nu måste jag sätta mitt fokusrum och fokusera på det här. Och
så då blir det som att så här, om du har någon som du ändå umgåtts mycket med, då blir det som att någon dag då umgås du inte alls med den. Ja. Okej, okay. Då ska vi se vad chatten svarade.
Förmodligen betydligt mer konstruktiv än vad jag var.
Ja, men du var ju ganska konkret för att säga. Chatten säger då så här. Att, och då ska jag säga till er som inte har testat det här. Alltså när jag då skrev den här frågan så kommer ju svaret inom någon sekund. Alltså så fort går det. Mm. Så det är inte så att man måste vänta på det några timmar utan det går på en gång.
Trots att det var så avancerad
Trots
fråga.
Trots att det var en avancerad fråga. Ja, då svarar de så här. Att prata om någons andedräkt kan vara känsligt. Du skulle varit lite mer liksom ödmjuk här.
Men om det verkar som en alien som pratar om människor. Det kan vara känsligt.
Exakt, det kan vara känsligt. Men om du känner att det är nödvändigt för arbetsmiljön kan du vara diskret. Du kan erbjuda tuggummi eller mint eller helt enkelt erbjuda dem ett tuggummi när du själv tar ett. Det är ett diskret sätt att hantera situationen.
Men det där tycker jag är så illa också, för det har ju blivit nu att man inte kan ta emot ett tuggummi utan att fråga så här, har jag dålig andedräkt?
Ja, för att alltså, när jag fick det svaret, jag bara, oh fuck. Alltså, för att då börjar man bara på en gång tänka då, så här, alla gånger man har blivit erbjuden tuggummi, ja. Så bara, nej men det var säkert därför. Helt klart en svår och prekär fråga och situation. Ja, så att... Men det var två olika bra svar. Ett från dig och ett från
man kan ju kombinera.
Man kan kombinera, exakt. Man kan ju välja lite då. Ja. Här kommer nästa då. Och nu vill jag då bara säga att det här är ett generellt exempel. Så det är inte min egen man.
Bra brasklapp.
Min man glömmer alltid att fälla ner toalocket. Hur kan jag få honom att göra det?
Alltså det där är ju, jag säger bara till. Jag har haft flera partners som inte fäller ner toalocket. Och jag bara, älskling, den här fäller vi ner.
Ja.
Så funkar det här hemma.
Det var ett väldigt bra svar.
Och sen så kan man också berätta att bakterier flyger Har du också hört det att det kan typ flyga upp till 2 meter om man spolar med locket uppe?
Jo, för det skulle jag säga att när man, jag har ju barn då som har gått på förskola, eller en som fortfarande går på förskola, och där får man ju liksom lära sig väldigt mycket om bakterier, för att förskolepedagogerna är väldigt varse om att det inte ska spridas överallt. Och då sitter det ibland till och med så här skyltar på toaletterna, stäng innan du spolar. Och det var faktiskt min dotter då som lärde mig det. Mamma, det kan skvätta 2 meter om du inte stänger toaletterna.
Du ser, jag har gått på samma förskola.
Jag går på samma förskola, ja, precis. Men jag tackar Anneli och alla andra på förskolan som har lärt Lycke det. För att nu mera hemma så spolar vi faktiskt med stängt lock. Men chatten då, du hade ett jättebra svar tycker jag. Chatten svarar så här. Försök att kommunicera öppet med din man om hur du känner kring toalocket. Det var precis det du gjorde ju. Berätta lugnt och tydligt för honom att du uppskattar om det fälls ner. Ni kan också överväga att komma överens om ett enkelt system som att påminna varandra eller att ha en gemensam överenskommelse om att alltid lämna locket nere. Öppen kommunikation kan hjälpa till att hitta en lösning som fungerar för er båda.
Frågar du om toalettlock eller så här betydligt djupare relation?
Där kan du säga bara, damn! Alltså.
Det känns som nästa steg var så här, är det här ett symptom på något annat vi har problem med i din relation?
Ja, nej men alltså jag tycker att den ger ganska bra svar. Här har vi en annan då, ska vi se så här.
Den svarar ju lite som att den berättar för en person som aldrig har träffat en människa innan. Eller som någon som är lite empatistörd.
Ja men, alltså, eller den, som att den tänker på att liksom övermänskliga svaret lite, eller?
Ja.
Ja, lite så. Och då tänkte jag, jo, gjorde jag så här. Den här är lite längre då. För nu blir det lite mer avancerat. Ja. Mm. Och det är bara för att så här visa, för nu har ju du pratat om att så här, men du använder det lite i ditt jobb och att det är så liksom folk har börjat inse att de kan använda den här funktionen. Och då vill jag bara testa så här, okay, men hur bra blir det då? För jag har faktiskt inte använt mig så mycket av det här. Och då skrev jag så här, jag är tvåbarnsmamma och har inget jobb. Jag söker ett nytt jobb, jag är utbildad lärare. Skriv ett personligt brev till mig och ett CV som om jag vore Zlatan. Eller vänta, som du vore Zlatan, alltså det vill säga att botten ja, är Zlatan. Mm. Och då har jag fått först ett jättelångt, supersnyggt CV. Och sen då har personen skrivit ett... Då har jag fått ett personligt brev då att skicka till en arbetsgivare. Och nu är det här långt, men jag måste läsa upp det här. För det här är... Och det här var alltså den enda informationen som jag gav chatten.
Du måste lägga upp CV sen på Instagram eller något.
Ja, det borde jag göra. Bra, 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 Evelina. Men då står det så här. Hej, framtidens arbetsgivare. Ida här. Nu säger jag Ida för att jag har skrivit in...
Kan inte du säga det som Zlatan?
Okej, Zlatan här.
Det är väl med hans dialekt.
Ja. Jag kan inte prata skånska. Nej, nu blir det på stockholmska. Zlatan här, inte den du förväntar dig, men en tvåbarnsmamma och passionerad lärare med ett brinnande hjärta för utbildning. Min resa som lärare har format mig till en stark ledare och inspiratör, och mitt moderskap har gett mig en extraordinär gåva att balansera livets alla utmaningar. Alltså, ganska bra, eller hur?
Jag är såld.
Eller hur? Så här, min filosofi är enkel. Varje barn förtjänar en lärare som tror på deras potential. Jag har en magisterexamen i AD-ämnet då. Och en bevisad historia av att skapa stimulerande lärmiljöer. Mitt mål är, är inte bara att lära utan att inspirera och forma unga sinnen för framtiden. Att vara tvåbarnsmamma har gett mig en unik förmåga att hantera olika uppgifter, prioritera och trivas i utmanande situationer. Mitt tålamod, min energi och mina organisatoriska färdigheter är mina verktyg för att skapa en positiv och inkluderande inlärningsmiljö. Inte så mycket Zlatan, kan jag känna.
Nej.
Men ändå, liksom, de har använt mina, liksom, det lilla jag gav till något väldigt bra här. Och så står det till slut då. Jag ser fram emot att bidra till ert team och fortsätta inspirera eleverna att nå sina högsta höjder. Låt oss tillsammans skapa en framtida lärande passion, och passion är lärande. Vänliga hälsningar, Zlatan.
Nej, men det var starkt.
Det var ganska starkt. Ja. Ja,
lite så här, man märker det blir lite svängelska med så här brinnande hjärta och högsta
höjder. Ja, men precis. Det blir att, som du säger, att det är bättre på engelska. Men jag tycker att det är, alltså, det är väldigt intressant vad den kan skapa.
Ja.
Och det här är ju AI i sin renaste form.
Ja, ja, och jag har lärt mig koda med hjälp av ChatGPT. Det är också tips om man vill lära sig någonting, om det är koda, redigera film, vad som helst.
Ja.
Be ChatGPT sätta upp en kurs till dig.
Vad säger du då till den?
Jag vill lära mig Python, sätta upp en kurs i 10 delar eller någonting till mig.
Va?
Och sen sätter den upp det. Och samma sak, om du vill börja koda så är det ju toppen med ChatGPT, för om du får syntax error eller koden inte gör som du vill, eller du vill att koden ska göra något och du vet inte hur, då kan du bara fråga ChatGPT. Så att, otroligt bra verktyg.
Det är så häftigt.
Ja.
Ah. Jag tänker som så här, ja, men som jurister också, att så här, så många, för där är ju också nu, det börjar ju hända en del inom juristbranschen, men där är ju en sån bransch som man skulle kunna automatisera så mycket. För jag vet inte hur många så här NDIs jag har skrivit, alltså non-disclosure agreements, sekretessavtal på svenska, som ju är liksom väldigt, väldigt lika. Men du sitter ändå och skriver om dem där och sen så visst du ändrar små grejer, men att bara så här, jag tror att du hade kunnat göra så mycket, så sjukt mycket bättre om man också använde AI. Liksom.
Och å andra sidan, lite läskigt också, för vi har ju sett att, alltså så här, AI är ju bara så smart som det materialet den tränas på. Mm. Och vi vet ju om, det vet ju du som jurist också, att människor är ju partiska. Mm. Och vi har fördomar. 100%. Så att den tränar ju på material som har det här i sig. Mm. Så jag tror det var någon som använde en artificiell intelligens när det handlade om antagningar av kandidater till ett jobb. Mm. Och hur den då premierade, ja men, vita män, för att den hade sett att det här är de som premieras. Alltså är det en kvalitet som måste vi liksom vill lyfta fram.
Ja, det är superintressant. Och för det är det någonstans också som jag själv har tänkt mycket på, för att till syvende och sist så, oavsett så här vilken typ av fråga du ställer, så kommer det ju alltid vara baserat på så här, vad är det som florerar på nätet? Vad finns det för konsensus kring saker och ting? Så det måste man ju också komma ihåg, att så här, bara för att det sägs så, det finns också liksom, allt behöver ju faktagranskas egentligen.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men jag tycker det är intressant det som du sa, det här med partiskheten. För nu har vi liksom ställt lite så här, ställt en massa flamsiga frågor bara för att visa på vad den kan göra. Men då tyckte jag att så här, det vore så intressant att se hur den förhåller sig till några frågor som är superkomplexa. Mm. Så jag ställde den här frågan. Vem bär störst ansvar för konflikten mellan Palestina och Israel?
Oj, ja. Mm. Ska sägas också, den GPT 3.5 tror jag är tränad fram till 2020 eller 2021 eller någonting sånt. Så att den har ju inte det senaste.
Liksom. Ah, den har inte det senaste. Nej, okej. Okay. Nej, men jag ska ändå, för att den svarade ändå väldigt balanserat.
Ah.
Ja, så här svarar den. Frågan om ansvar i konflikten mellan Palestina och Israel är komplex och kontroversiell. Båda parter har olika perspektiv och krav, och konflikten har rötter i historiska, politiska och territoriella frågor. Vissa anser att bägge parter delar ansvaret i konflikten och dess eskalering över åren, men den andra kanske lägger mer vikt på specifika händelser eller politiska beslut från en sida eller den andra. Internationella försök till konfliktlösning har varit många och olika aktörer har deltagit i fredsprocessen. Bedömningar av ansvar kan variera beroende på den politiska och kulturella kontexten. Det är viktigt att förstå att det inte finns en enkel eller enhetlig syn på det här, och diskussionen tenderar att vara laddad med känslor och historiskt bagage åt båda hållen. Och jag känner så här, ja, även nu om den inte är tränad, givet vad som händer, så är det ett väldigt balanserat svar.
Otroligt.
Ja, vilket gjorde mig ganska imponerad.
Återigen får jag så här, känslan av en alien som har landat på jorden och lärt sig någonting. Ja. Typ, och så ska den försöka återberätta det.
Återberätta det för oss människor. Ja. Ja, vi har pratat lite om så här, vad man ser för framtiden och så här, och jag har väl uttryckt att jag är lite rädd av vissa saker. Men om vi nu, innan vi liksom vänder upp det här, innan vi avslutar, men vad ser du för liksom skräckscenario?
Ja, men det är väl om den artificiella intelligensen, om de som kanske inte har helt rent mjöl på sig, som inte har så goda avsikter, får tag i det och knäcker vår kryptering vi använder idag. Alltså kryptering är det vi använder för att hålla saker bakom lås och bom helt enkelt. Lösenord och allt sånt är baserat på kryptering.
Mm.
Vi har redan sett exempel på där artificiell intelligens tar sig igenom krypteringen.
Mm.
Då blir det ju plötsligt väldigt jobbigt för oss. Så att jag tror vi kommer behöva hitta system där vi kanske med hjälp av artificiell intelligens hittar ett nytt sätt att skydda oss när det kommer till just cybersäkerhet. Det är nog framförallt sådana saker jag grubblar över.
Mm. Och jag tänker då att då kanske just det som vi bara började med då, att så här, intresset för tekniken, att det kanske på något sätt blir ännu viktigare att verkligen, verkligen sätta sig in i det här och att börja liksom förstå lite mer, för att det du sa det, jag tänker på det när jag sa att det var obehagligt att man kan läsa av någons tankar, för i nästa steg blir det så, okej, man måste ändå ha en apparat som gör det, men det betyder ju också att så här, folk måste förstå det, och vad jag menar med det är att så här, för det finns så mycket som är, vi pratat om det i andra sammanhang, men man har kommit till liksom bara en demokrati och vad har man för rättigheter och så vidare. Men att vi ibland kan vara väldigt snabba att ge ifrån oss våra säkerheter, och ofta är ju det då för att vi vill uppnå, eller vi är bra och snabba på att ge ifrån oss våra rättigheter för att förhoppningsvis nå mer säkerhet.
Mm.
Och det är hela tiden den här balansgången, utan att vara någon liksom knappt kunnig inom det här området, men det är sånt som jag själv går och grubblar på, att jag tror att det finns en vikt i att liksom börja förstå mer för att veta vad är det egentligen för rättigheter som det handlar om, och vad är det jag ger ifrån mig, och vad skulle det kunna på sikt få för konsekvenser.
Ja, det har vi inte ens pratat om, hur mycket information som vi ger med oss av till de här artificiella intelligenserna för att de ska kunna göra de här avancerade beräkningarna.
Mm.
Och man ser ju nu också med yngre generationer som är uppväxta med liksom smartphone, sociala medier, de är vana vid att saker är enkelt och smidigt.
Mm.
De väljer gärna smidighet framför integritet och säkerhet.
Mm.
Och jag tror vi alla har den liksom lilla genen i oss att såhär, måste jag skriva in mitt lösenord 2 gånger?
Ja.
Måste jag verifiera på en till enhet?
Man vänjer sig. Ja. Det är det som jag kommer ihåg, för att du vet säkert vad GDPR är, alltså dataskyddsförordningen. Och den kom ju 2017 eller 18, jag minns inte exakt. Men när den kom, jag jobbade ju då som bolagsjurist och implementerade det regelverket då på det bolaget jag jobbade
roligt.
Då. Ja, vet du, det är så många som säger det, bara, stackare, men vet du, jag räckte upp handen. När alla andra backade och jag sa, jag vill gärna ta det här. Men det var för att jag såg att så här, det här är ingen fluga. Och vad jag än kommer göra i framtiden så kommer jag alltid nytta av att jag kan det här.
Det är sån tur att det finns sådana som du.
Ja, det sa mina kollegor också som backade sakta bakåt. Nej, men vet du, jag är faktiskt jättetacksam för att jag gjorde det. Och det finns massa saker med det som är liksom... Som inte är särskilt kul, men det fanns också massa saker som är sjukt spännande och intressanta. Och jag har ju liksom än idag super mycket att tacka för det. Alltså för att jag lärde mig det så bra och att jag fortfarande kan det. Jo, men för det var ju egentligen samma sak som hände då när implementeringen av GDPR kom. Och jag vet inte om alla som liksom någon gång är på nätet, ni tänker på att så, ni får nästan alltid en förfrågan kring cookies till exempel. Och nu för tiden så de allra flesta hemsidorna lagrar information om ditt sätt att använda hemsidan. Alltså hur du rör dig på hemsidan, hur länge du stannar eller var du klickar först. Och, ja, men det finns ju så mycket information som man hämtar in. Och vissa saker är kopplade direkt till liksom IP-adress till dig som användare, och andra saker liksom är mer liksom anonyma eller är inte direkt kopplade till dig som person. Men det som är så intressant med det här, jag tycker det talar också för det som du säger, det här med att man vill att det ska gå enkelt. Och det är på samma sätt, för jag vet att när GDPR kom, alltså det var så mycket diskussion liksom inom juristbranschen kring hur man på enklast sätt skulle liksom göra de här samtyckes... vi ska inte ens gå in på det, för det är så legalt tekniskt, för det är egentligen inte ens ett samtycke eller GDPR. Skitsamma. Men informationen om vilken information som samlas in, vad du har rätt att godkänna, vad du kan ha rätt att slippa och alla sådana saker. Det lades jättemycket vikt kring att så här, hur ska vi göra det här för att liksom kunden ska tycka att det är okej och att man inte ska bli uttråkad, eller att man liksom... Ja, det var liksom, man pratade till och med om hur ska vi göra för att kunden liksom väljer någon annan. För att man tycker att det är så segt att behöva klicka med knappen. Och nu, folk vet ju bara att det där finns där. Så det är ju egentligen ingen som varken läser eller tar delar, utan du bara klickar ju bort det.
Mm.
Och det säger också någonting om att så här, det här som, för det här regelverket var också till för att så här, vi ska skydda vår integritet och vi ska se till att folk verkligen har rätt att hålla på sin data. Problemet är ju bara att många av funktionerna kräver ju att du lämnar ifrån din data om du ska verkligen kunna nyttja dem till fullo. Du har fortfarande rätt att säga nej, men vill du kunna nyttja en app eller en funktion, då blir det ju lite så att så här, men okej, ta informationen då, så, ja, så kan jag i alla fall använda produkten som den ska användas.
Alltså det är så himla lätt att få mig att acceptera de där också. Kanske jag inte ska outa mig själv, men så här, du vet när
jag tror inte du är ensam med den här, för mig med, och jag är jurist, jag har till och med jobbat på det här. Jag är också så här, bara, skitsamma, ta informationen.
Ja, för det finns också, vissa är snälla och är så här, deny all, eller så här, acceptera,
ja,
alla.
Exakt.
Och då är det ju lätt att bara deny. Så. Mm. Men vissa har att om man ska denya, nej men då måste man komma in på en separat sida. Ja. Och så måste man läsa igenom och klicka
och
igenom.
Det är egentligen rent juridiskt det bättre sättet. För då har du möjlighet att så här, välja exakt vilka som är kanske för, liksom, du vet, att du ska, för att hemsidan ska fungera bättre. Och sen är det någon som är egentligen till syfte att marknadsföra. Eller någon, alltså, du vet, så det är för att, egentligen för att du ska ha en större möjlighet att välja. Men jag håller med, det är skitmäckigt. Mm. Och så blir det att man bara struntar i det istället.
Exakt.
Och så trycker man på accept. Ja, jag vet. Nej, så det där tycker jag också är... Och jag, alltså, jag menar, sen, det här är ju att säga till mig själv också. För jag vet hur, liksom, hur slentrian man bara gör det på. Men jag tror det där är en viktig grej. Sen så behöver man inte bli liksom rättshaverist. Jag vet inte hur många... Nej, men det, alltså, det har ju också varit med om många gånger. Folk som har satt i ett system då. Istället att så här, du vet,
begära ut sina
uppgifter. Ja, alltså. Exakt. Ja. Och sen så går de till domstol då om de tycker att de har fått fel svar eller att de har fått uppgifterna på fel sätt. Och det är ju en rättighet man har såklart. Men det blir tydligt när det görs bara av illvilja eller för att liksom hoppas kunna tjäna pengar på det. Då är det väl inte riktigt lika nice.
Var det inte Carl Bildt som stämde sig själv? Fast det var pul.
Va? Ja. Det är helt missat.
Jag tror det, men det gick inte igenom.
Nej, PUL var ganska tandlös. Det var alltså lagen innan GDPR, personuppgiftslagen. Ja, men Evelina, jag tänkte så här, nu har vi pratat om liksom the dark, liksom de mörka scenarierna här och lite rädslor och så här. Men om man får liksom, om vi istället vänder på steken då, och vad är liksom, vad är drömscenariot? Vad ser du framför dig i en värld där AI faktiskt fungerar och liksom kan hållas inom kontroll och kan vara reglerad?
Men då tänker jag att det är, som du pratade lite om innan också, dels ett sätt att avlasta oss från det som kanske ingen egentligen vill lägga tid på, de här administrativa sakerna inom många yrken som man kan frigöra människan till att göra det som bara vi kan göra istället. Och sen så tror jag att det kan vara ett bra verktyg för demokrati också. Mm.
Det,
precis som internet var ett stort steg för liksom, demokrati när det kom till informationsspridning, så tänker jag att artificiell intelligens kan fungera på samma sätt. Mm. Det kan, som jag lärde mig koda till exempel, jätteenkelt exempel på hur man kan göra information tillgänglig på det sättet som passar en person.
Mm.
Säg till exempel att om du är blind så kan du bara skriva in i ChatGPT så här, ge mig den här sajten fast i Braille.
Och Braille är så som...
blindskrift. Så jag tror att det kan vara ett fantastiskt verktyg för just demokratisering och göra information tillgänglig.
Och kanske för inkludering då, låter det ju också som. Ja. Som Zlatan skrev i sitt personliga brev.
Som Zlatan skrev.
Ja, men Evelina, tusen tack för att du ville komma hit och ha det här samtalet.
Tack, ja, det kunde jag prata i 2 timmar till.
Ja, men har du något så här, för jag tänker så här, du som också så här, initialt så säger du liksom att ja, men jag är nörd och jag märker ju att jag hade egentligen velat ställa väldigt mycket frågor till dig, men ska jag ställa.
Vi kör en follow-up.
Ja, vi kan köra en follow-up. Men jag tänker bara så här, om man känner efter det här avsnittet att så här, men, jo, men jag kanske är lite nyfiken eller jag kanske skulle vilja lära mig någonting mer. Var kan man börja någonstans?
Man kan kolla på TV4 klockan 18.40 varje torsdag.
Bam.
Kan man göra.
Ja.
Då sitter jag där och snickersnackar.
Jättebra tips. Ja.
Man kan också, jag tycker i regel finns väldigt många på både Instagram och YouTube som förklarar på ett sätt som så att man förstår.
Ja.
Jag tycker Marcus Brownlee är toppen exempel på en person som verkligen kan prata om prylar på ett sätt som gör det både informativt och underhållande.
Mm.
Så att, var inte orolig, ställ dumma frågor. Framförallt till ChatGPT kan man ju ställa alla dumma frågor. Mm. För då, min bästa grej är att jag säger typ, förklara det här som om jag var 5. Eller förklara det här,
svårt,
men ta typ en liknelse med pingviner. Eller något sånt. Så fråga på och så här, tänk inte att det här är liksom, för det är så lätt att man liksom bara låser sig och tänker så här, det här är inte för mig.
Mm.
Det kan visst vara för dig, tänker jag.
Mm. Och visst behövs det väl också fler kvinnor i den här världen.
Det gör det sannolikt.
Ja. Ja, men Evelina, tusen tack.
Tack själv.
Ja, och hörni, in och kolla nu på Efter 5 på
den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Tack alla ni som har lyssnat och gå också in och testa ChatGPT. Det här är alltså inget samarbete med ChatGPT. men ni har mycket kul att upptäcka om ni inte har varit där än. Så ses vi igen nästa vecka. Ha det bra. Hej då!
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!